Det här är P1, Sveriges Radio.
Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. I Love Echo, Garant, Skona och Änglamark. Visst känner du igen märkena? Alla är så kallade EMV, matkedjornas egna märkesvaror. De andra varumärkena i butikerna kallas LMV, leverantörernas märkesvaror. EMV, kedjornas egna varumärken, har ökat mycket under 2000-talet. Vem tjänar på det? Och vem förlorar på det? Hur stort är EMV i Sverige? Och hur ser det ut jämfört med andra länder? En stor butik med en snurrdörr här. Och då kommer vi in rakt in i frukt och grönt.
Ja.
Det ska handla om EMV, egna märkesvaror.
Och det stöter man på direkt här ju. Det kanske inte är de EMV som vi spontant tänker på när vi tänker på EMV. Men i frukt och grönt finns det ju ovanligt mycket EMV. Men det är ju ofta varor med en klisterlapp på där det står kedjans namn. Eller så är det ju enkla plastförpackningar som också det står kedjans namn. Så det är ju... Det är ju inte förädlade produkter utan det är paketerade produkter.
Ja, men vi ser det med en gång. Här är det jordgubbar. Hallonen och jordgubbarna där, det är märkt Mika. Potatisarna, påsarna där, det är märkt. Ja. Löken som ligger i sådana här nät.
Ja, nästan hälften som säljs i frukt och grönt är kedjornas egna varumärken.
Här man... Salladspåsar.
Ja, man hittar väldigt lätt egna varumärken här.
Men vad är grejen med det? Alltså varför säljer de sina lökar med ICA på?
De köper in det centralt och sen så sätter de sin logga på helt enkelt. Och sen blir det ett eget varumärke.
Men vad tjänar de på det istället för att köpa en säck med lök och sälja? Eller potatis som man köpte förr i Binge? Sådär?
Det är väl lite produktutveckling också det här med potatis. Är inte bara potatis längre heller, utan nu har man ju potatis av olika kvaliteter. Så kallad delikatesspotatis, potatis av vissa specifika sorter. Då blir det paketerat och då passar man på att sätta sin logga också. Varför inte?
Vi går runt i en ICA Kvantum i Lund och kollar på utbudet av EMV, egna märkesvaror. Jag och en person som verkligen kan det här ämnet.
Jo, jag heter Christian Jörgensen och jag jobbar på Agri-Food Economic Center här i Lund. Hälften av oss jobbar på Lunds universitet och hälften på SLU. Fast vi jobbar tillsammans och vi gör frågor kring livsmedel och jordbruk och landsbygd och fiske. Så vi är ekonomer allihopa, vi är nationalekonomer, så vi gör samhällsekonomiska analyser.
Christian Jörgensen har skrivit en rapport om EMVs utveckling och ställning i Sverige. Studien heter Hur påverkar EMV konsumenterna och livsmedelskedjan?
Jag tittar på det utifrån perspektivet, eller ett bredare perspektiv. Hur det blir för konsumenter och hur det påverkar livsmedelskedjan. Både handeln och leverantörer, alltså industrin, men även lite jordbruket.
Vad kan man säga då? Hur påverkar det?
Ja, för konsumenten är det troligtvis bra om man får nog lite lägre priser. Det blir en prispressande effekt på marknaden. I vissa fall kan man ju även få produkter som man efterfrågar mer också, som mer skräddarsydda.
I frukt- och gröntavdelningen i butiken där vi börjar vår jakt på EMV, där handlar EMV alltså mest om att sätta sitt varumärke på påsar eller som klistermärke direkt på det odlade. Och då undrar åtminstone jag, varför gör de det? Tjänar de mer på att sälja en aubergine med ett ICA-klistermärke?
Ja, i och med att de tjänar nog mer på att köpa in det centralt. Då. De är så pass stora som de köper in det centralt och då kan man väl lika gärna passa på att sätta sin logga på. Det kan ju också vara en kvalitetsstämpel för vissa att stå det ICA på så har de också. Garanterat någon typ av kvalitet också.
Ja, precis. Då står de för det liksom.
Ja, då står de för det också. Så,
som om de inte skulle stå för de andra produkterna de har köpt in.
Det gör de ju också säkert. Men det kanske är enklare att ta sig till som en kund ändå. Att detta är ju ICA, det har de koll på. Och ja, varför inte? Det är ju alltid bra att ha sin logga på saker.
Ekologisk vitkål, då är det en tejpremsa med ICA-märket på.
I Love Eco, vilket ju då är ICAs ekologiska varumärke. Och just det här också att kedjor har ju ganska mycket ekologiska livsmedel som egna varumärken. Och det är ju också ett byggande av sitt märke.
Kolla vad duktiga vi är. Eller?
Kolla vad duktiga vi är. Ja, jo, men det är det. Man vill ju ofta bli förknippad med goda saker.
Här ligger då annan vitkål och rödkål. De är inte paketerade överhuvudtaget. Sen ligger det någon som är plastad. Det är spetskål. Den är inte ICA, utan det är då leverantören som har satt sin etikett på. Men sen kommer broccoli, blomkål, morötter, svartkål. Auberginerna är ju inte paketerade, men har ett klisterlapp där det står ICA.
Ja, så det blir ju ett eget varumärke av det också. Som sagt, det är inte alltid man får knippa egna varumärken på det sättet. Men det är ganska mycket av det som säljs som egna varumärken är just det.
Varumärken är inget nytt. I Pompeji gjordes det reklam på väggar för fisksås från en speciell tillverkare. Förr i butiker i Sverige så såldes det mesta i lösvikt och utan varumärken. Man litade på att handlaren gjorde bra inköp av allt från vitpeppar till småspik. Handlarens rykte blev ett sorts varumärke. Med industrialismen kom paketering och på paketen kunde man berätta om produkten och producenten. Det var inte längre bara havregryn utan Gyllenhammars havregryn. EMV, butikskedjornas egna märkesvaror, inte heller något nytt. Det började för över 100 år sedan. ICA och kooperationen, det som idag är Coop, hade till och med egen tillverkning. Luma var kooperationens egen tillverkade glödlampor. Svea choklad var ICAs egen godistillverkare, som bland annat hittade på Polly. Vårby var kooperationens bryggeri. Bob var ICAs saft- och syltbolag. Och ICAs kaffe hette Luxus och kooperationens hette Cirkelkaffe. Med tiden slutade man med egen tillverkning och kedjornas EMV tillverkades istället av andra, men fick kedjans namn och etikett. Genombrottet för den sortens EMV kom på 1980-talet med Konsums blåvita produkter. Generiska produkter, alla i samma enkla blåvita design. Tandkrämen, tandkräm, skorporna, skorpor, kaviaren, kaviar. Axfoods mest kända EMV var länge Eldorado med tydlig billighetsstämpel. Senare kom deras Garant som signalerar högre kvalitet. ICAs skorna lanserades som rengöring med mer miljötänk och deras I Love Eco gör ekologiskt till ett varumärke. Coop har änglamark.
Man pratar ganska mycket om EMV nu för tiden och det beror ju också på att EMV har ju växt till sig. En större och större del av det som säljs är EMV. Men som sagt, det har funnits i drygt 100 år.
Och hur stort är det i Sverige då?
Ja, idag är det knappt 30% säger man i EMV. Som skiljer det väldigt mycket i olika produktkategorier. Och om man då tittar på de här lite mer förädlade varorna, sammansatta, där man just produktutvecklar så ligger ju EMV snarare kring 20%.
Sen 2004 finns det officiell statistik för försäljning av EMV, räknat i värde. Och under dessa drygt 20 år har EMV ökat med runt 20 procentenheter. Mest EMV finns i kategorin fisk och skaldjur, nästan 50%. Sen följer grönsaker, frukt, nötter och kött som ligger på drygt 40%. En tredjedel av mjölk, mejeri och ägg är EMV. Ungefär 20% av färdigmaten och andra livsmedelsprodukter. Ungefär 20% av spannmål och spannmålsprodukter och oljor och fetter. Och inom socker, godis, efterrätter och alkoholfria drycker, där har EMV runt 10%.
Här har vi bröd.
Bröd är väl inte...
Det är inte så vanligt, va?
Nej, det är inte så vanligt. Och det beror väl också på att det har funnits väldigt mycket varumärkesbyggande under väldigt lång tid. Starka varumärken. Varumärken som kunder har en stor köptrogenhet där det är svårt att slå sig in, som i EMV.
Här har vi kakor. Och där finns det en hel del egna varumärken.
Ja, det finns det faktiskt. Det är ganska blandat där.
Jag tänkte när det dök upp först i min värld i varje fall, så var det, då var de kakorna typ, då var de lite billigare. Men idag finns det också lite dyrare egen varumärken.
Ja, det finns det. Varumärken är differentierade på flera sätt nu. Nu lyfter man ju fram att de är miljövänliga. Sen så har man ju också de här som ligger väldigt nära marknadsledaren, som är lite billigare än marknadsledaren. Och sen så har man ju då de här lite mer budgetvarianterna då, som mycket slog igenom från första början. De här budgetvarianterna har en ganska stor andel, marknadsandel. Men nu har det förflyttats lite fram, längre fram i kvalitetsstegen. Nu finns ju även så kallade premium EMV, som ligger ganska högt i pris. Och de kan också vara lite speciella på så sätt att där lyfter man inte bara fram kedjan, utan där lyfter man också fram den bakomliggande producenten. Så det är ju någon form av hybrid-EMV också.
Vilket ju egentligen är no-no när det gäller EMV att tala om vem som har producerat det, utan det står tillverkat för.
Ja.
I ett land.
Ja, men ska man sälja fina produkter så kan det vara bra att lyfta fram en lite mer lokal producent, kanske någonstans i Italien och så vidare. Det finns olika typer av EMV och man kan inte definiera alla på samma sätt då.
Hur har det utvecklats då under 2000-talet? Vad är det som har hänt?
Ja, det som har hänt är att egna varumärken har ju stötvis har det ju ökat. Under senare år är det ingen dramatisk ökning, nu är det bara en väldigt svag ökning, men det har ändå ökat. Att det sker så här stötvis, ett exempel är ju att de stora kedjorna började lansera sin egen mjölk, konsumtionsmjölk, som en stor produkt. Och då sticker ju egna varumärkena upp ganska mycket bara på grund av det. Ibland så kommer det här stötvis att man hittar stora produkter, man lanserar stora produkter som EMV som man inte alls har haft innan.
Då kommer vi in i mejeriavdelningen.
Och då har man också en lokal preferens ofta. Och vissa, även lite större mejerier, är också ganska regionala i sin distribution. Här nere i Skåne så ser man inte några mejerier förutom på nischprodukter. Då, ja.
Men det finns också EMV?
Det finns också EMV och EMV är ju ganska starka på detta. Och i det här fallet så är det ju, alla är ju svensk mjölk. Ja. Och, så det kommer ju från samma mejerier, nästan alla. Stora mejerier gör någon EMV också. Så i någon mening så konkurrerar de ju med sig själva också. De kan ju ha samma produkter precis bredvid varandra. Samma bakomliggande mejeri som gör det. Fast det ena är EMV och det andra är deras eget varumärke. EMV-mjölk lanserades ju ganska sent. Ungefär för 15 år sedan. Men det har ju tagit en ganska stor marknadsandel snabbt. Och det, trots att den här prisskillnaden mellan EMV och de traditionella varumärkena har minskat, så det har väl också skett en större acceptans för EMV från konsumentens sida. Först när det lanseras att det finns en viss skepticism, men man har väl släppt på den.
Det var under tidigt 2010-tal som ICA, Axfood, Coop och Lidl lanserade svensk EMV-mjölk. Och EMV-mjölken sålde så bra att det blev den största och snabbaste ökningen av EMV i svenska butiker.
Och det ställer till en del bekymmer för traditionella livsmedelsindustrin. Framförallt då de som har varumärken där EMV konkurrerar. De har traditionellt sett kanske haft väldigt starka positioner, men den urholkas ju. Så deras marginaler minskar ju efterhand ju.
Är det de då som också tillverkar de här produkterna till de egna märkesvarorna?
Ibland är det så. Det kan bli något nödvändigt ont att göra det. Men ibland kan det även vara lönsamt att göra det. De får ju, om man tittar på exemplet mjölk, så får de ju mindre betalt för den mjölken de säljer som EMV än den andra. Samtidigt så kanske det finns en möjlighet att man expanderar marknaden. Och att man säljer mer mjölk överhuvudtaget till exempel. Säljer man till ICA eller Willys eller Coop så kommer det säljas över hela landet. Man når längre så att säga.
Och det, även om vi har mycket färre mejerier idag än vi en gång hade, så de stora som är kvar, de är ändå fokuserade på vissa delar av landet liksom.
Det har ju blivit mindre så, men det är ju fortfarande så. Och det beror ju delvis på att konsumenterna vill ha ett visst märke också. Coop skulle exempelvis ta bort Skånemejer här i Skåne och bara ha Arla, men de fick ju ändra på sig och även köra Skåne med öja, för det fanns en så stark lokal efterfrågan.
Kedjan förhandlar med mejerierna för att sälja mjölken i hela landet. Det mejeri som får uppdraget kan då sälja också i landsdelar där de inte säljer själva. De får en större marknad och ökar sin försäljning. Så det lönar sig för mejeriet trots att de får mindre för mjölken. Men det finns ju en risk att kunderna på deras hemmaplan väljer att köpa EMV istället för mejeriets eget varumärke. Och då förlorar de på det. I början var EMV-mjölken märkbart billigare än den vanliga mjölken. Men idag, när EMV står för nästan 50% av mjölkförsäljningen, är skillnaden i pris inte så stor.
Man brukar säga det om EMV att det finns en viss tillvänjningsperiod också. När man har lanserat det och det börjat få fäste så får man en större efterfråga, och då kan man ju också hålla en mindre prismarginal gentemot de här mer kända varumärkena och ändå sälja mycket.
Så det, när de har fått oss tillvanda så höjer de priserna.
Ja, det skapas ju ett utrymme för dem att höja priset utan att förlora marknadsandelar.
Men skulle du säga att det finns någon slags win-win i EMV-mjölk, alltså både för konsumenterna och för producenterna då? För du säger att de producenterna kan öka sin marknad liksom.
Ja, individuella producenter kan göra det, men om man ser på mejerierna i stort är det kanske svårt att tänka sig att de tjänar på EMV-mjölken. De hade antagligen varit bättre utan. Köpbeteendet ändras ändå så pass mycket så de kan inte ta de priserna de gjorde innan, utan de har fått in en ny konkurrent helt enkelt som konsument och värderar allt högre.
Om vi går vidare in i butiken här, så toalettpapper och hushållspapper, det är, ja, det är blandat.
Mycket. Ja, det är blandat. Det är också en ganska generisk produkt. Ja, det är inte så produktutvecklat och ja, då finns det ofta utrymme för EMV.
Här har vi lite kemiskt tekniskt, diska och tvätta och såna här saker. Det är ju starka varumärken, men det är också, jag skulle säga att deras egna varumärken lyfts fram som varumärken ganska mycket också.
Ja, där har man ju också, just här har man ju där ICA Skona också. Det är ju, Skona är ju ett varumärke bland EMV på sitt sätt också. Så just på ICA Skona där så har man ju bara ett litet ICA-märke, men Skona är ju det som syns.
Intressant utveckling. Här har vi tacohyllan. Och jajamän, här finns de egna varumärkena.
Ja, jajamän.
Sen har ju livsmedelskedjorna, de har ju hyllmeter också. Ja. Så de kan ju exponera sin produkt. En viktig del för en tillverkare om de ska få sålt någonting, det är ju att komma in i butiken. Ja. Och det är ju inget garanterat.
Nej, det är det inte. Det är ju en form av marknadsföring i butiken, var man sätter produkterna. Och det är en konkurrens om platsen helt enkelt. Den är begränsad.
Och hur hanterar livsmedelskedjorna detta? Gynnar de sina egna produkter?
Ja, det skulle kunna vara så. Det finns en annan studie som pekar på att det skulle kunna vara så att man lyfter fram dem extra mycket.
Tjänar de mer pengar på dem?
Antagligen tjänar de mer pengar på att göra på det sättet. Och de vill ju gå med vinst. De vill vara lönsamma, så är det.
Jag vet inte hur mycket vi ska tolka just de här hyllorna som vi har framför oss. Men det är ju så att EMVs tortillas är mer greppvänlig höjd för mig än det starka varumärket. Och likadant med tortillachipsen faktiskt. Jag får sträcka mig ner för att få varumärkeschipsen, men i höjd med min hand är EMV. Vi vänder oss om och då har vi kryddhyllor här. Och då ser man att där står de intill varandra. Här har vi en hylla med EMV och en hylla med ett mycket stort varumärke. Så att de är på samma höjd, men intill varandra.
Ja. Så det är ju jämnt skägg här kan man säga. Man lyfter fram dem ungefär lika mycket.
De svenska kedjorna då, livsmedelskedjorna, hur skiljer de sig åt? Eller skiljer de sig åt när det gäller EMV?
Ja, skiljer sig lite. Dels hur många EMV de har och sen så profilerar de sina EMV på lite olika sätt. Axfood har också EMV där det är svårt som konsument att veta att det är ett EMV. Så EMV är ju inte knutet till kedjan på så sätt att man associerar den här varan med den kedjan. att det är kedjan som ligger bakom, att det är kedjan på något sätt som ger en garanti för att detta ska vara något vi står för.
Det framgår inte tydligt att det är ett varumärke som bara finns i den här butiken eller den här kedjan?
Nej, det framgår inte att det är ett EMV. På hemsidan på kedjan så får man ju nästan läsa i fotnötterna att det här är ett EMV. Medan man då lyfter fram andra EMV liksom på att det här är något som vi verkligen står för och det har den här innebörden. Vi tänker på att det ska vara svensk producerat, vi tänker på att det ska hålla en viss kvalitet på olika sätt. Men det där är, liksom, det är lite mer undanskuffat.
Ungefär en tredjedel av Willys försäljning är EMV. För ICA, Coop och Hemköp är det mindre, runt 25%. Lidl sticker ut i sammanhanget med väldigt mycket mer EMV. Tyska Lidl är en så kallad hard discounter.
Lidl är ju den enda sådan på den svenska marknaden. De har ju väldigt mycket egna varumärken och det är väl ett sätt att få ner kostnaderna på produkterna de har och hålla ett lågt pris. De har en stor drift också. De är väldigt stora företag. Lidl är ju ett av världens största dagligvaruhandel. När de tar fram ett EMV så de säljer inte bara på den svenska marknaden, de säljer ju på den globala marknaden, så de får ju en helt annan skalfördelar, en helt annan stordrift på att ta fram EMV. Så det är ett skäl också till varför just de har så mycket EMV.
Och ungefär hur mycket har de?
Jag har sett en siffra på 75%, har jag sett dem som ett lite lägre, men de har en stor majoritet av det som säljs i EMV. Särskiljer sig från de andra. De är en egen kategori. Ja, men det är väl kanske något som är lite slående för den svenska marknaden, att det har varit svårt för de här lågpriskedjorna att nå fram, så att säga. Lidl har expanderat nu. De har expanderat delvis på grund av den här ekonomiska situationen som vi är med kraftigt höga livsmedelspriser och hög arbetslöshet och så vidare. Så de tjänar ju på en sån situation mer än vad de andra gör. De andra förlorar ju på det. Sen ska man också veta att de här stora lågprisaktörerna, de är ju, man expanderar utåt. Man vill inte så gärna gå in i sådana här perifera marknader, för det har stora kostnader med sig att göra det. Så det är ett skäl till varför vi inte har.
Sverige är en perifer marknad?
Ja, vi har ju väldigt få, vi har ju bara en aktör utomlands, så det är Lidl. Och det skiljer sig från andra länder där det är en större bredd på var kedjorna ursprungligen kommer ifrån.
Kategorin hard discounters som satsar hårt på låga priser och därmed också har mycket EMV är liten i Sverige. Det är Lidl och de har ungefär 6% av marknaden. I många andra europeiska länder har hard discounters nästan en fjärdedel av marknaden. Mest EMV i Europa har Schweiz med drygt 50%. Spanien, Nederländerna, Storbritannien, Portugal och Österrike har runt 45%. Tyskland och Belgien runt 40%, Frankrike och Danmark 34% och Italien och Sverige 30%. Och Grekland och Norge under 25%.
Alltså Sverige har inte haft ett så stort genomslag för EMV som många andra länder. Genomsnitt i Europa kanske man ska ligga på 35-40 då. Ja. Kan ju då vara också ett tecken på att det kommer att växa till sig ytterligare i Sverige.
Konserver och pasta och ris och sånt där har vi här.
EMV har ofta lite lägre pris och eftersom det är generiska produkter så tycker man att det är ungefär saksamma kvalitetsmässigt. Sen är det också ganska lätta produkter att ha som EMV. De är inte så förädlade. Man behöver inte stå så mycket för produktutveckling själv. Och de välkända varumärkena kan ju också tillverka EMV. Den kör man ju det parallellt och så finns det ju tillverkare som är mer eller mindre specialiserade på EMV. Kanske inte bara till en kedja utan till fler kedjor. Mm.
Här har vi en kyl med färsk pasta. Hela den kylen är egen.
Ja, det är det. På olika kvalitetsnivåer då, ja.
Högst upp i den exklusivaste?
Ja, det är det. Så får man leta sig ner i kvalitetsstegen.
Och in till då så finns det andra tillverkare och faktiskt eget insmuget i den kylen också.
Ja, ja, det var ju dominerande just i den här kategorin.
Jag tänker om vi jämför med andra branscher. så kanske vi inte tänker på det, men en kedja som H&M är ju bara EMV.
Ja, jo, det stämmer ju. Det är ju EMV rakt igenom ju. Så livsmedelsindustrin är ju långt ifrån unik.
H&M, de säljer ju på att odla sitt eget varumärke H&M. Och det är det som ska få in oss i butikerna. Gör livsmedelsbutikerna det också med EMV, att de odlar sitt eget varumärke, så att vi ska gå in i Willys eller Coop eller ICA? Därför att alla butikerna kan ju ta in kända varumärken, andra kända varumärken, men de kan ju skilja sig åt med sina egna varumärken, så att de lockar in oss i butiken.
Absolut, så kan det vara. EMV är ju varumärkesbyggande för hela kedjan. Och tittar man på hur de lyfts fram, så är det ju med väldigt positiva ord. Det är ofta att det finns miljöfördelar och ibland hälsofördelar. Att det är svenskproducerat, att det är en kvalitetsgaranti för konsumenten med de här, deras EMV. Och på så sätt så är det ju att man bygger sitt varumärke som kedja, och på så sätt så försöker man ju särskilja sig från andra kedjor. Och genom att särskilja sig från andra kedjor så på ett positivt sätt, så får man ju mer trogen kundgrupp. Det här kan du bara köpa här, plus att även om ni kan inte köpa så mycket av just de här EMV eller EMV överhuvudtaget, så är det här en butik som tänker på miljön och tänker på vår hälsa och så vidare. Och man kan ju få en positiv känsla av kedjan utan att man för den skull måste handla EMV. Så EMV har ju, det är inte bara att man ska sälja varor just EMV, utan det är också att man ska sälja kedjan och mer varor överhuvudtaget. Ja. Även LMV då.
Kan man svara på frågan om EMV är bra eller dåligt?
Nej, det är så rakt av. Det beror på vilket perspektiv man har ju.
Mm.
För vissa konsumenter har det säkert varit bra. För ganska många, troligtvis. För vissa leverantörer så har det ju varit dåligt. För en del leverantörer har det ju varit bra. Individuella producenter förlorar ju på EMV. Det är ju ingen snack om det. Det har kommit en ny konkurrent på marknaden som beskär deras marknadsandelar, minskar betalningsviljan för just deras produkter. Samtidigt så kan det vara bra för vissa producenter. De behöver inte syssla med marknadsföring själva. Det är kanske inte deras starkaste gren. De är mer rena tillverkare, utan det sköter kedjan i så fall. Och man tar inte heller lika stora risker på så sätt att man har inget varumärke. Man måste hela tiden skydda.
Mm. Det är ju lite olika branscher egentligen. Att producera och att sälja.
Ja, och traditionella livsmedelsföretag, de gör ju både och normalt sett, fast man gör det i olika stor utsträckning helt enkelt. Och de som är mer fokuserade på tillverkningsbiten, de kan EMV ändå vara något positivt. För kedjorna själv har det ju, är de som är intresserade, och det är bara de som kan introducera det, så man får ju ändå tro att det har gagnat dem. Så i det ledet. Och för jordbrukarna, ja, lite svårare att säga. Mycket av det EMV som säljs, det säljs ju också, lyfts det svenska fram också. Så det är ju inte alls självklart att man prioriterar bort svensk tillverkare bara för att man säljer mer EMV.
Så det behöver inte vara ett hot för svenska jordbruket?
Det behöver inte vara ett hot, nej.
Nationalekonomen Christian Jörgensen på Agri-Food Economics Center i Lund. Christian har skrivit en rapport om EMVs, egna märkesvarors, utveckling och ställning i Sverige. Vad tror du om utvecklingen då i Sverige? Kommer vi ligga ungefär där vi ligger? Eller?
Det är ju ingen som vet, såklart. Men om man får tro, det får man ju, så tror jag nog att det kommer att växa lite till. Jag tror också att vi har kommit in. Den här tiden som har varit nu med stora kostnadsökningar också har ju gett ett mer prisfokus när konsumenter handlar. Och har vi den ekonomiska situationen vi har nu och kommer vi inte ner i livsmedelspriserna, vilket vi, ja, vi kommer ju säkert inte ner på de nivåerna vi var innan 2022. så kan det bli mer fokus på pris och det borde gynna GMV.
Olé, è finito.
Meny görs av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
Alla P1-poddar finns när du vill i vår app Sveriges Radio.